jag börja med att hälsa alla hjärtligt välkomna till den här konferensen. Jag kan säga att det är vår första större konferens som Sveriges religiösa fredsråd. Det är en verksamhet som vi håller på att bygga upp. Det är glädjande att så många har tagit sig tid att komma hit idag. Jag vet också att det är väldigt många som har anmält förhinder. De ville vara här idag. Vi har vänner från massa olika grupper, islam, muslimska grupper, buddhistiska och andra som hade velat vara med här men av olika anledningar inte kan då. Men ni som är här, jag hoppas att vi ska ha en riktigt givande eftermiddag med en del spännande möten här. Och jag ville då säga någonting kort först här, bara om Sveriges religiösa fredsråd. Och försök då bara definiera det väldigt kort i tre punkter. Det vi vill göra i början här, det är ju i början av vårt arbete. Först, att skapa möten och dialog mellan företrädare för olika religioner och olika trossamfund. Det ser vi som det första steget. Och som ett väldigt viktigt steg idag i det samhälle vi har, där vi tror att de religiösa företrädarna har en stort ansvar och en stor möjlighet att påverka saker i en positiv riktning. För det andra så tycker vi att det är viktigt att sprida saklig information och kunskap om religioner i Sverige. Och det här är ett stort och väldigt brett tema när vi pratar om religioner, och det är inte helt lätt att förstå och hantera. Jag kan väl bara säga det att vi har tänkt en plan i varje fall att vår nästa större konferens på våren ska ta upp just det tema, att rita upp den religiösa kartan i Sverige, som jag tror är väldigt diffus för de flesta. En av våra talare här, vår vän Bertil Persson, har just på att färdigställa en handbok där han har mer än 430 olika trosamfund representerade. Och det är ju faktiskt betydligt mer än de flesta av er trodde, eller hur? Ja. Så kunskap och information är viktigt. Och vi har också precis färdigställt en hemsida som ni, när ni kommer hem ikväll, kan gå in och titta på. Den heter www.religionsfred.nu. Jag tror att det står längst ner på programmet. Den är inte full av information än, men vi har börjat och vi tänker fortsätta att använda den för att sprida kunskap och information. Den tredje punkten har vi sagt, och det står i våra stadgar, att vi ska försöka att medverka till att andligheten får det utrymme det förtjänar i det här samhället, och som vi inte tycker att det har idag. Jag vill bara läsa några rader från den här boken som heter Gud har en dröm av Desmond Tutu. Ni vet, den sydafrikanske biskopen. Så här står det. Det finns en seriebok av den numera avlidne Mel Kalman som heter My God. En förtjusande små streckteckningar. En seriebok alltså. En av dem föreställer Gud som tittar på affischer där det står Gud är död. Och Gud säger, kära någon då, det får mig att känna mig lite osäker. Så Gud blev lite osäker på om han är död eller levande. Och då kan man säga att i det svenska samhället idag så kanske det finns just den tanken hos många att Gud är död, Gud är inte så levande. Andligheten behöver förnyas, andliga värden behöver få större utrymme. Och en viktig del av andligheten är ju relationer. Möten med andra människor. För mig är andlighet och empati närbesläktade. förmågan att känna med våra medmänniskor. Vi får komma in under skinnet på dem, att förstå vad de tänker och upplever. Och det är inte helt lätt i det här samhället vi har, som väl har blivit lite slit och släng samhälle. Jag hoppas att här idag att ni ska ta tillfället att möta människor. Vi ska ha diskussioner på slutet här. Sätt er inte tillsammans med bara de ni känner. Försök att möta några nya människor som ni inte har träffat tidigare. Och så kommer ni uppleva att det är väldigt berikande. Så den här, just den här konferensen fokuserar på dialog, möte, kommunikation, förståelse och lyssnande. Men också hoppas jag att det ska bli tid för er själva här, var och en av er, att uttrycka någonting, åtminstone i de här diskussionerna. Om vi håller tidsschemat här, så ska vi ha en timme för diskussioner runt de här borden, lite mindre grupper på slutet. Och jag tror att det är en viktig del, och i de tidigare möten vi har haft har vi fått de signalerna från de som har deltagit. Vi vill ha mer tid för diskussioner. Så det är en ambition. Men innan vi kommer dit så ska vi ha först en liten kortare session med en rapport från ett interreligiöst fredsinitiativ i Mellanöstern. Judar, kristna och muslimer försöker att samverka för att nå fram till en fred som kanske för många verkar ouppnåelig. Hittills har alla försök varit förgäves. Politiska eller militära försök har inte räckt till. Och en av de här judiska deltagarna där, han uttryckte det så här: vi har redan en politisk vägkarta. Roadmap, som man säger på engelska. Nu behöver vi en andlig vägkarta. Och det kan man väl säga, det är väl det här initiativet handlar om. Så att vi är ju Sveriges religiösa fredsråd. Men vi tycker ändå att det som görs i Mellanöstern, det har en viss koppling till vår situation idag här. Eftersom Sverige inte längre är ett enregionssamhälle, utan vi har en betydligt större blandning idag. Och det berör oss också. Och därför gör vi här bara en kort rapport i början. Så det var det jag ville säga som inledning. Och därmed överlämnar jag ordet till vår första talare här idag. Och det är Bertil Persson, som väl de flesta av er känner igen. Religionshistoriker som har verkat inom det här området, alltså religionsdialog, i gott och väl 30 år, mer än det. Så han är en veteran. Så det är intressant att lyssna till vad han vill säga. Varsågod Bertil.
Ord kan vara hjärt. Det är som när vännen Hans Karls Larsson, vår ordförande, inbjuder och hälsar oss välkomna. Men orden kan vara elaka som fan. De kan vara ärliga och de kan vara falska och de kan vara vetenskapliga och de kan vara ovetenskapliga. Och inte så sällan så vet vi att ord är uttryck för makt. Och August Strindberg var den stora ordfantast. Han sa en gång rakt i ansiktet, rakt i nunan på sina fiender inom politiken: ni har makten, men jag har ordet. Värt att tänka. Under en del år så har jag ägnat en hel del tid åt den judiske dialogfilosofen Martin Buber. Och jag har gjort det med anledning av att jag av Somaliska riksförbundet i Sverige utsågs att bli projektledare för ett pedagogiskt projekt i vilket helt okända Tensta. Och då flöt det in mig att Martin Buber, när jag läste hans bok Ich und Du, jag och du, att han har uppmärksammat någonting alldeles som jag tycker enastående och som är så grundläggande och så viktigt för samtal och samförstånd och fred mellan samtalspartners. Och det att vi verkligen sätter oss in i att den vi pratar med företräder en verklighet, precis som jag företräder en verklighet. Och jag har lärt mig under mina 40 år som lärare och pedagog och skolledare att när vi säger att det är verkligheten, så jag ställer inte upp på det. Därför att var och en av oss har sin egen verklighet, det vill säga inre bild här mellan öronen. Och då är det oerhört viktigt att vi tar reda på vad är min samtalspartners bild av det nyckelord som vi samtalar om och vice versa. Och att vi är överens om vad vi nu ska prata om i fortsättning. Och när vi nu den här eftermiddagen samlas kring ett interreligiöst fredsinitiativ i Främre Orienten och sen ska samtala om dess förlängning, interreligiösa förlängning och möjligheter i Sverige, så är det viktigt att vi verkligen pratar samma språk. Och det är det jag liksom vill sätta på plats inför de resten av det här eftermiddagsmötet. Så jag kommer alltså nu i fortsättningen, och vi har en fantastisk hjälp här som ska ge oss lite nyckelord, så kommer jag att helt enkelt som magister Persson, så kommer jag alltså att redovisa några nyckelord som finns med i mitt bakhuvud och vårt bakhuvud som en kakafoni fortfarande och reminiscens ifrån vår vecka i det heliga landet. Kommer lyfta fram de här och försöka ge dem en saklig beskrivning, så att vi sen kan i fortsättningen idag tala ett gemensamt språk. Här är det första. Varsågod. Och där står det någonting trevligt, hoppas jag. Vi har förberett oss så pass långt. Israelit är ett Israel och hebreism. Låt oss för vår inre syn, vi ser den här inre synen väldigt ofta i massmedia, inte minst i TV. Och den inre synen vi ska se framför oss, det är kartbilden av Främre Orienten. Och jag kommer i fortsättningen att använda de geografiska begrepp som du och jag hittar vardagslag i massmedia. Men låt oss i tanken förflytta oss till sådär 2000-talet före vår tideräkning. Då kom det en grupp människor under ledning av någon som sedan har fått titeln patriark. Han heter Abraham, eller Ibrahim, Afan, vilket språk du än använder. Han kom ifrån nuvarande norra Irak, och så knallade man ner vägen ner heliga landet eller Israel och Palestina. Och folket som fanns i kring honom, det kallar man för hebreer. Och det betyder ett urgammalt ord då, assyriskt ord ursprungligen, som betyder helt enkelt det här folket som har gått över. Och vad har de gått över? Jo, de knallade över övre delen av Eufrat, alltså övre delen, eller den del av Eufrat som är västra delen av det som Bibeln kallar för Edens lustgård. Och inom parentes, Edens lustgård är inte någon slags fantasiprodukt. Jag har själv bott där i ett halvår, så jag vet vad det är. Och naturligtvis så blir det också så att det språk som de här hebreerna då talade, som hade gått över floden, det språket kom då naturligtvis att kallas i folkmun för hebreiska. Och så knallar man vidare neröver längs östra Medelhavskusten, och i klarspråk erövrade olika folkgrupper. Vi ska ju veta att det var inte folktomt. Vi tror ju bland det här, då vandrade de dit och så var det bara öde marken. Nej, där bor det Karané och där bor det många andra folkgrupper. Och vad gjorde man med dem? Jo, man trängde ut dem och sa, här ska vi faktiskt bo. För det känner man som Guds uppdrag. Och enligt berättelserna så vet vi också att Abraham, patriarken, faren, han hade inte vänsterfrasen. Så han fick en icke okänd son med sin hustrus Sarais tjänstekvinna. Och sonen blev Ismael. Och som sen räknas som stamfader för Abraham. Jag återkommer till. Och i ett mera legitimt förhållande så föddes också sonen Isak, Isak. Och han i sin tur ingick i äktenskap som kanske inte skulle tolereras i våra skandinaviska länder. Nämligen han gifte sig med sin kusin Rebecka. Och de födde sonen Jakob. Och Jakob, han fortsatte sedan folkets hebreernas vandring söderut och intog också Filistén, alltså Filistéernas område. Och det folk som bodde, om vi tänker oss kartan, ungefär mellan Tel Aviv och ända ner mot Sina i halvön. Alltså det som i någon förkrympt form idag motsvaras av Gazaremsan. Så låt oss med en gång slå fast att språkligt så är Filistier och Filistien och Palestinier och Palestina, Palestina, det är alltså språkligt samma ord. Då Jakob uppfattades liksom kämpa för Gud mot de som bodde där, så fick han ett ärenamn. Israel. Och härefter så kommer hebreerna att kallas israeliter. Och Israel, mannen alltså, han fick, sant eller osant, han fick 12 söner som han då skänkte var sitt område av, som man då hade lagt under sig under resans gång. Texterna talar ju om 12 stammar. Vi skulle säga snarare 12 familjer. Och efter en tid sen så tog man iväg, eller blev tvingad att fara iväg till Egypten. Vi talar om den egyptiska fångenskapen. Och när de sen återvände till det här området, i östra Medelhavsområdet, så det tar en tid innan man etablerar sig. Och när vi är framme vid 1200-talet före vår tideräkning, så börjar det ta form som sen blir Eretz Israel, som ju betyder, eller som betyder Israels land. Och då tar vi nästa lilla skiss. År 1020 före vår tideräkning. Då blev de här 12 stammarna förenade till ett kungarike, Eres Israel. Och det blev, nu kommer till nya termer som är viktigt att vi har med oss korrekt mellan öronen. Och det är att de här förenas då till ett enda rike. De var ju på något sätt i släkt från Abraham. Så blir de förenade under en messias, det vill säga kung. Jag understryker kung, för messias betyder kung. Smorde kung, det var en tradition. Och Saul blev den första. Sen efterträdes han, jag vill minnas, jag var inte med på den tiden, men jag tror att om jag inte minns fel så var det 1004 förra vår tideräkning. Så efterträdes han av David och 965 någonting av Salomo. Och under framförallt Davids tid så blomstrar det här nya messiasriket. Man byggde ut ett område mitt, som man tyckte mitt i centrum, och det var Jerusalem, som då blev centrum, det blev huvudstad. Och man gav det namnet Jerusalem, som betyder fridens stad. Och där, mitt i centrum, så byggde man också det allra heligaste, som skulle vara så att säga den materiella fortsättningen på det primitiva gudstjänsttempel som man hade haft tidigare, det så kallade tältet, tabernaklet. Men så hände det att år 928 före vår tidräkning så uppstod en splittring. En ganska naturlig sak. För vi som har varit med och fått förmånen att bussas igenom från söder till norr, vi har panorama av minnesbilden av de stora geografiska skillnaderna mellan söder och norr. I söder så är de betingelserna baserade på öken och dåligt möjlighet att överleva, så det är naturligt. Medan i norr, i det vi kallar vana från Bibelns värld att kalla för Galileen, är det bördigt och sådär. Och genom olika omständigheter så blir det helt enkelt så att i Israel så blir det någon slags kamp mellan norr och söder som inte gick att förena, fattiga och rika. Och norra delen blev då självständig och bildade ett eget messiasrike, Eres Israel, bestående av de 10 stammarna. Och den södra delen av de 2 återstående, men den absolut största, var Jehuda, Judas stam, alltså Judas område, uppkallat alltså efter Israels son som hade fått det här området. Man hade varit så liten, så det brukar man sig om. Så, det var det. Men den här inrikespolitiska svagheten, den passar naturligtvis grannländerna på att utnyttja. Man, framförallt den stora staten i nuvarande norra delen av Irak, det var Assyrien. Vad ville de? Jo, de ville ut i Medelhavet. Därför då var det möjlighet att bedriva affärer och utveckla sina ekonomiska intressen med den då kända världen. Så vad gjorde de? Jo, de passade på det här svaghetstecknet och ger sig på de 10 stammarna som nu alltså heter Eres Israel. Och vi känner kanske till då att vi får den första så kallade fångenskapsperioden. Och 722 före vår tideräkning så intog Assyrien det här staten, alltså består av norra delen av nuvarande staten Israel. Och det är det vi kallar för den assyriska fångenskapen. Men då ska vi ha klart för oss att det här med fångenskap, det kanske vi missförstår lite grann i västvärlden, för det är inte det riktiga ordet. Utan det riktiga ordet, det skulle vara folkväxling. Samarien. Så flyttar man över 27 000 var det. 27 000 ungefär, säger texterna, av befolkningen bort till nuvarande norra delen av Irak. Okej. Men vad gjorde man dessutom? Jo, lika många ungefär flyttar man ifrån det området bort till västkanten. Varför det? Jo, därför man insåg och menade att folket har respekt för kungen. Och då kan alltså alla dessa som nu flyttas hit till västvärlden, till västra delen, då, nära Medelhavsområdet, de är naturligtvis solidariska med kungen i Assyrien. Så, då har vi säkerheten avklarad. Vad som händer med de här 10 stammarna, det vet vi ingenting annat än att de assimileras. De blir en del av lokalbefolkningen, och sen har vi inte sett röken av dem. Även om en och annan har fått för sig att de skapat olika tolkningar kring det här. Men det här är den historiska vetenskapliga beskrivningen jag försöker återge enkla ordalag. Sen så flyttar vi oss, fortfarande lever då den sydliga staten kvar. Även då börjar naturligtvis andra intressenter att ge sig på det området. Och 597 före vår tidigare tid så kommer Babylonien, som är staten söder om Assyrien, alltså runt dagens Basra och Bagdad. De ger sig iväg efterut med samma intresse som Assyrierna några århundraden tidigare. Och de intar Jerusalem, och de intar hela juda området. Och då har vi, och förflyttar dem till södra delen av Irak. Och då får vi det vi kallar för den babyloniska fångenskapen. Och först, då är det kort fångenskap ska vi säga. Och det var väl lite andra omständigheter än assyriska. För de fick faktiskt möjlighet att bara några årtionden efteråt, år 538 före vår tidräkning, så fick de faktiskt möjlighet att återvända och bygga upp sitt tempel i det tidigare Jerusalem. Och sen dess, sen har det här området erövrats av ett stort antal stormakter ända fram till 1948. Jag ska inte trötta mig och berätta om alla möjliga som har lagt beslag på det här. Och då först 1948, när staten återuppstår, så kallas befolkningen, medborgarna, för israeler. Och man har kvar traditionen från det gamla språket, hebreer. Får jag göra det nästan? Är det rätt nu så ska det stå araber. Låt oss nu i tankarna fly tillbaka till Abrahams son Ismael. Enligt texterna så hade också han 12 söner. Men vi ska veta att 12 är ett symboliskt begrepp. Men alla var det. De drog vidare söderut, från Filistén och sen vidare söderut, ut på det som vi idag kallar för arabiska halvön. Och så utvecklar de där ett eget språk, alltså ett eget dialekt ska vi säga, som är ett eget språk, arabiska. Och folket, ismailiter, de kommer att kallas för araber. Och det ordet, det betyder faktiskt kort och gott nomad. Vill man äta det? Låt mig enkelt göra, som jag gör i den pedagogiska världen, så brukar jag göra en väldigt enkel minnesregel som faktiskt är etablerad. Det är inte jag som har hittat på det. En mycket enkel minnesregel när det gäller det här heliga landet. Och det är att när det här området, Israel, befinner sig under en ockupationsmakt, så kallas det kort och gott för Palestina. Och det kommer sig alltså, som jag redan har försökt antyda, det kommer sig av att Filistenas område, det blev, som jag sagt, en del av judastam och judastamsområden. Om vi tar nästa bild ska jag ge en bättre, tydligare förklaring. Står det jude där? Bra. När judastam var borta, borta i Babylonien. Och så tänker jag då Bagdad och Basra och Ur och allt det här. Den här babyloniska fångenskapen. Så var det en del saker som han saknade ifrån sitt Jerusalem och det här kring. Det försökte man dekonstruera. Och för det första så hade man inte tältet. Då gjorde man ett minitempel. Det kallar man för synagoga, ett grekiskt ord som betyder samlingsplats. Man började sammanställa sina minnen. De gudomliga minnen av hur Gud hade handlat med folket i historien. Och då får vi de första heliga skrifterna, Moseböckerna. Och där det allra viktigaste, det är inte historiebeskrivning, för det är det som är intressant, det är det man vill lämna till eftervärlden. Utan det är hur Gud hjälpte människorna att leva livet. Och det kallar vi då för Torah. Alltså själva lagen eller läran som Moseböckerna förmedlar. Och så bevarar man naturligtvis sitt gamla språk hebreiska. Och det var också här, under den här korta tiden i Babylonien, som det religiösa året tog form. Och som sen, intill idag, är det som reglerar livsrytmen inom den judiska världen. Och babylonierna, folket runt omkring, dessa invandrare så att säga, de kallar de här ifrån Judas stam. Man kallar dem för Judas. Det är första gången som begreppet jude överhuvudtaget uppkom. Och deras religion och sätt att leva, det kommer då att kallas för, vi försöker översätta det här, så säger vi judo. Så när judarna år 538 före vår tideräkning beviljades återvända, så var de den enda resten från Abrahams tid. Och genom sina traditioner så har de sedan bevarat den här traditionen och allt det här genom tiderna som en egen livssyn och egen livsinriktning. Parallellt med palestinierna, eller om vi så vill, den del av den ismaeliska befolkningen som fattigisterna så småningom kommer att ingå i. När jag har sagt då att efter den här tiden så har alltså många stormakter tagit över. Och jag måste alltså idag redovisa ett särskilt speciellt faktum när vi talar om våra ord och våra nyckelord när vi talar om samverkan och förståelse och gemenskap trosamfund emellan. Även jud idag. Som jag alltså har framhållit så var alltså begreppet jude från början en beteckning som gavs av babylonerna på ett speciellt folk som hade kommit västerifrån och de utövade ett speciellt sätt att leva. När Israel uppstod 1948 så blev det faktiskt en regeringskris kring frågan vem är jude? Och det viktigaste var, som gav liksom själva ämnet till den här diskussionen, det var det som hade kommit efter Hitlertiden, då man hade påstått i västvärlden, att vissa i västvärlden, att judar var en speciell ras. Men Gud bevarade det. Så då definierades, då gavs en definition som jag 100% vet är den som är aktuell idag. Jag har nyligen testat vad jag skrev för 20 år sedan i läroböcker. Och jag ska mer eller mindre citera att jude är den som har en judisk mor och som inte tillhör någon annan religion än judendom. Slut på citatet. Och då vill man också påpeka väldigt bestämt att judar som har övergått i annan religion, till exempel till kristendom eller till islam, är inte att betrakta som judar. Nästa vecka. Vi känner till en andlighetens uppväckare inom judendomen. Jesus. Vi vet idag att han föddes år 7 före vår tideräkning. Ungefär vid den här tiden på hösten. Tror inte att det var vid jul. Det är efter konstruktion. Vi vet väldigt bestämt att det var nu på hösten. Och det var år 7 före vår tideräkning. Vi vet också att avrättningsdagen var den 3 april år 33. Man har sagt det också. Men det viktigare är också att framhäva de faktiska konsekvenserna. Nämligen att hans efterföljare, de kom i början att kallas på hans eget språk arameiska. Så kom att kallas för Nashon, som betyder följeslagare till Jesus från Nazaret. Och hans följeslagare i norra delen av Judén, ja, så kallades det heliga landet just på den tiden, det vill säga nuvarande Galileen, så kom många av hans följeslagare att i folkmun också att kallas för, jag vet inte det svenska, Messias efterföljare. Messias följare. Men inte, nu kommer jag till en annan viktig bit i diskussionen. Nämligen inte i politisk bemärkelse som vi ofta har fått för oss i västvärlden. Utan kung, Messias. Messias alltså. Det betyder att vara Guds talesman, vara Guds språkrör. För så uppfattar man kungen alltså. Lägg märke till. Och det var ur den utgångspunkten som Jesu efterföljare och lärjungar, vad vi kallar dem för, tog fasta på honom. Han är Guds speciella andlige talesman, så uppfattar vi honom. Och sen, för att nå ut med det budskapet därifrån Galileen, ut i västvärlden, så var man tvungen att använda den tidens engelska, nämligen grekiska. Och då blev Messias på grekiska, det blev Kristianon. Och de kristnas tro och liv, det blev kristendomen. De Jesus-lärjungar däremot, som samlades kring hans bror Jakob i Jerusalem, de blev grunden för en delvis annan tolkning, eller utveckling, praktisk utveckling av Jesu budskap. Och som lever kvar bland framförallt Sverige och Jämtens kyrkor. Och det är väldigt roligt att ha representant för just detta, denna stora kyrkofamilj, min nästa efterföljande talare här, Monsignor Chattas. Eftersom, jag vill säga, begreppet kristen som vi är vana vid i västvärlden, inklusive kristendom, kom ihåg. Det har helt annan betydelse, helt andra referensramar. Och det är där jag faktiskt ska sluta. Med vad vi är vana vid västvärlden. Och jag har sagt, och ni får gärna säga emot mig, att en av de största falsarierna mot Jesu budskap, det är när det översattes till grekiska i brist på bättre kunskap. Till sist nästa bild. Ja, det här är välkända begrepp. Muslim, islam, arabiska. Arabiska, det är alltså det språk som ligger till grund för islam. Och islam, enkelt ordet, betyder underkastelse. Och muslim betyder den person som underkastar sig. Jag ska inte dra historien om hur islam utvecklas. Vi har kunniga representanter här på området. Men jag vill säga en sak, och det där, jag vill säga det är mitt viktigaste budskap i det här tillfället. Och det är det här. Jag antyder att det finns stora skillnader när det gäller tolkningen av Jesu budskap från öst till väst via grekiska. Men, när det gäller synen på Gud, uppfattningen av Gud, så vill jag säga. att det är på ena sidan, så har vi judar, orientaliska kristna, islam, på ena sidan. På den andra sidan, då har vi västvärlden, som företräder i mångt och mycket en vrångbild. Och den vrångbilden, den ska inte vi ha skulden för, men den är orsaken av brist på kommunikation, som även Hans var inne på inledningsvis. Brist på förståelse för den Guds syn som faktiskt finns bakom varenda ord i Bibeln och Koran. Och det är ordet underkastelse. Inför Gud är vi inte bara smålänningar alla, som vi säger i Sverige, utan vi är alla totalt lika. Där finns inte plats för översitteri. Vi vet att historia och nutid visar en tydlig tendens från västvärlden att sätta någon slags etikett på det här att vi i västvärlden vet bäst och kan bäst. Korståget på 1000-talet, vi skulle fara iväg och tala om att vi visste mer. Påven och påvemakten som på 1500-1600-1700-talet drog iväg för att som någon slags genär inbilla folket där borta. Bara ni tror på påven som Petrus mest legitimske företrädare, då är ni på domstol med vår Herre. Och vad är det idag? Vi skyller på terrorism och många andra grejer. Och jag vill till sist säga att jag vill se den makthavare som ställer sig upp och börjar analysera frågan, vad är orsaken? Vännen Buddha, han var en klok man när det gäller att analysera utvecklingen. För han sa att allting beror på ett samband mellan orsak och verkan. Allting har en orsak. Och orsaken till terrorism, orsak till det som hela historieskrivningen kan bevisa, till och med västvärldens, det är att överallt där vi har den här typen av krig mot förtryck och liknande, så bottnar det i att västvärlden har varit framme och sagt att vi vet bäst, vi kan bäst. Men så talar man inte om det viktigaste. Vi vill ha pengar. Det handlar om makt. Det handlar om ära. Det handlar om pengar. Gå gärna hem och läs din historiebok. Så tror jag att du verifierar min påstående. Så Sveriges religiösa fredsråd vill med ordets makt skapa faktakunskap genom en positiv dialog som en väg till shanti, shalom, salam, peace, frid på jorden.
Mycket, mycket.
arbetas inte mycket. Ni själva har märkt detta. Alla affärer var stängda. De folk som vi träffades på vägen hade ingen, jag ville se något leende, att någon åtminstone led, men det fanns inte. Så muren har gjort mycket, har stängt folk i sina hem, i sin stad bättre. Om de vill åka ut, det är väldigt svårt. Och de som vill komma in, det är också väldigt svårt. Det är samma sak i Jeriko. Vi hade cirka 90 000 medlemmar i Betlehem. Nu finns inte mer än 7 000. Och det är samma sak i Jerusalem. Vi hade ungefär 50 000 medlemmar. Nu har vi 2500 eller 3000. Var är alla andra? Alla har åkt sin väg. Alla har flytt. Det är dyster. Man blir verkligen ledsen. Varför folk lämnar? Därför att det finns ingen fred. Det finns bara krig. Och varje dag, även här i Sverige, om vi tittar på hotell eller lyssnar på radio eller läser en tidning, så det handlar bara om krig, terrorism. De chaufförer som körde bussar, de var araber, kristna och muslimer. När de visste att jag var libanes och kunde språket, arabiska språket, så småningom vissa kom till mig och berättade: oj, vad vi längtar att lämna det här landet och åka utomlands. Varför? Ja, det är för att det är 3 år, 4 år nu. Det är första gången har vi jobb. Och det är tack vare den här konferensen i Jerusalem. Annars hade vi inte jobb. Och det kanske är för högt. Ursäkta. Så, och det är alla unga människor som vill lämna och flytta utomlands. Vem stannar? De äldre. Men vi som ansvariga i kyrkan, vi vill inte att vår folk lämnar och går sin väg. Vi vill att de stannar. Men nu? Hur? En familjefader som vill att sin familj lever i fred som vanliga människor, och han har inte jobb för att försörja familjen. Mina vänner åkte
får en annan till slut. Jag sa nej, jag åker inte med. Jag går till Jerusalem och firar mässa med mitt folk. Och vår kyrka ligger inte långt ifrån uppståndelse kyrkan. Det är bara 150 meter därifrån. Så jag gick dit och firade mässa med församlingen. Kyrkan var ganska full. Och min predika var om fred. Jag berättade varför var jag i Jerusalem. Berättade om den här konferensen. Ja, var det 1600 representanter? Ja. Jaha. Och talade ni om fred hela tiden? Ja, vi talade om fred. Ja, men när kommer den här freden? Frågade jag. När? Vi är födda här och sedan har vi fötts här och hittills har vi hört om fred, men aldrig har vi upplevt fred. Efter mässan så ville de inte gå hem. De ville vara med mig och lyssna med om fred. Vad jag sa, vår Kristus har lärt oss att hoppas. För i den här salen, den är ganska stor. Om den är helt mörk och finns bara ett litet hål där ljuset kan komma. Det är det hopp som finns nu bland folk. I Jerusalem, i Betlehem eller i Jeriko eller över hela det heliga landet. Jag sa fortsätt och hoppa. Och vi fortsätter och knackar. Någon gång dörren måste öppna sig. Någon gång freden måste komma. Men tänk om vi inte har något hopp alls. Då kan vi inte fortsätta att leva. Så det var första upplevelsen från min resa. Men när vi marscherade, och det var för mig det viktigaste momenten i hela den här konferensen. När alla samlades vid Jaffa porten och marscherade genom den gamla Jerusalem upp till Dagomuren. Där demen kunde filma oss och sen sända filmen över hela Israel, hela världen kanske. Det var viktigast för mig. Och från Klagomuren gick vi vidare till Aqsa moské. Och där togs vi emot av den högsta muslimska ledaren och andra med honom inne i Aqsa moskén. Det var ett riktigt upplevelse för mig att se alla vid som alla muslimer sitter i sin moské, sitter på golvet, på mattorna, och lyssnar det på imamen. Tala också om fred. Mina vänner, vi här som pressambassadörer eller som pressälskare eller som vanliga människor, när vi talar om fred måste vi sätta våra ord i praktik och inte valerna bara. Det tar lång tid, ja. Det tar lång tid. Men det gör vi inte. Huvudsaken är att någon gång nå vi till fred. Så vägen är lång. Och kanske svår. Men vägen leder. Leder till målet. Och målet är fred. Fred först i mig. Jag som människa. Om jag inte har fred i mig, så kan jag inte ge fred till de andra. När jag har fred i mig, så kan jag i ord kontakta min nästa. Det är mitt ord som sätter freden mellan mig och min nästa. Han är muslim eller jude eller något annat. Men jag måste välja mitt ord. Jag kan inte säga vad som helst. Jag måste välja mitt ord när jag talar med min medmänniska. Och som Bertil sa, ofta det brist på information. Brist på de snälla ord vi använder. Inom de kommittéer som skapades här i vår religiösa fredsråd. Min kommitté handlar om familjen och utbildning. Och jag säger att om vi inte börjar med familjen, så är det ingen idé att fortsätta våra. Om vi inte skapar fred i våra familjer, i min familj, om jag inte lär mina barn, vad betyder fred? Vad betyder att det inte finns bara jag på den här jorden? Att det finns andra människor också? Att det finns en muslim? Att det finns en jude? Att det finns en buddhist? Det här lilla hålet i det här stället. stora mörka rummet. Hoppet är ni alla. Alla som älskar fred. Det är du. Det är du. Det är jag. Om vi älskar verkligen freden och har vi hopp, så det är det enda som låter oss fortsätta vår strävande. Konferensen har vi varit med och kanske kan vi vara med i framtiden, men det är det praktiska som gäller. Teorin är bra, men sätt teorin i något praktiskt. Då når vi vår mål. Så låt oss hoppa. Som jag sa till mina vänner där nere, fortsätt och hoppa. Men tappa aldrig hoppet. Tackar ni.
Tillsammans från varsitt håll, och de lovar sig själva att de aldrig mer ska ta sig med för att de ska
Tack. Vi har också varit på Holocaustmuseet, alltså Förintelsemuseet som heter Yad Vashem. Där man fick en väldigt grundlig redogörelse för, man ska säga detaljerat redogörelse för hur tyskarna hade först fört in alla judiska människor som bodde runt i Västeuropa i getton och sen förintat dem. Och allt det här hatet och allt det här lidandet så här, fick man väldigt bra insikt i. Men så åkte vi upp till den här muren i Jerusalem som israelerna då hade satt upp. Jag vet att det finns många bra skäl också att förhindra självmordsbombningar och sådär, men och som Bertil Persson har förklarat att det här hatet var mycket sådana här känslor. Jag förstår att israelerna de gör precis som de behandlar andra som de har blivit behandlade. Man kan ju förstå det. Men så åkte vi också vi åkte till de här 14 stegen som Jesus gick. Via Dolorosa heter det. Det man går igenom Jerusalem där Jesus hade gått med sitt kors. I alla fall så får man insikta vad judiska folket utsatte Jesus för. Och det var också väldigt tungt för mig. Då fick jag lite så här negativa vibrationer mot israelerna där. Och sen på väg till det här stora konventet då, så åkte vi igenom ett väldigt ortodoxt judiskt samhälle. Kruliga lockarna, du vet, och så står hattarna. Och alla såg precis likadana ut. De gick till sin perfekt värld med sina fruar och sina barn. Det var så kontroversiellt. Man kunde se, om man jämförde med de här höga murarna som Israel hade byggt. Men även här kunde jag släppa då när jag satt där med min fransman och min fest i New York. Jag vill inte ha sådana här visioner. Jag vill inte ha sådana här bagage. Sen var det dags att lämna Israel. Klockan 3 på morgonen åkte vårt plan. Men när vi var ett hotell där i entrén så satt en judisk pojke klockan 3 på morgonen och läste sin Torah, den lilla bibeln där. Och jag var på väg ut på bussen, men jag släppte mina väskor och mitt bagage och bara omfamnade honom. Och jag så berättade hur mycket jag lärde och älskar det här landet. Liksom. Det är en otrolig atmosfär i Jerusalem. Som har varit resursprat om. Och jag sa att jag kommer komma tillbaka. Jag tror på det här. Jag tror på den här freden. Och jag kan verkligen berätta för alla er också. Om ni vill släppa de här fördomarna. Om ni vill bli av med hat mot andra nationaliteter. Åk till Jerusalem och sånt här. Jobba med andra människor tillsammans för ett mål. Det förändrar verkligen. Det förändrar för mig i alla fall. Så tack så mycket.
Vi avslutar här.